Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig
Anna-Karin Windhamn.
Hur är läget med dig?
Överlag bra.
Jag har precis pratat i en timme med
så
dig.
Så du vet hur det är med mig.
Pratat hål i huvudet på dig. Så att nu är vi liksom redan utbrända innan vi ens har börjat spela in.
Ja, men vi tänker väl så här att först så har vi en session av terapi där vi klagar på olika saker. Och sen så blir vi lite mer verserade i andra timmen när vi spelar in. Då vi egentligen säger samma sak, men vi har liksom bränt av lite haranger och så.
Just det. Och då sa han så. Och då sa hon det. Alltså, kan man göra på det sättet?
Ja.
Ja, precis.
Så det, men det är inte, då kanske lyssnarna blir avundsjuka eller tänker så här, vi vill höra det där i början också. Men nej, jag tror att ni föredrar den här versionen som vi gör just nu.
Precis, vi pratade om liksom någon hade tagit, hade skrutit väldigt mycket om att han hade tagit 100 kilo i bänkpress.
Ja.
Det pratade vi lite om och sen så pratade vi, liksom, vad pratade vi mer om? Sen brukar det vara att du har ramlat med cykeln.
Ja, det brukar det också vara.
Ja.
Detaljerade beskrivningar av förloppet där. Och det är ju också en sån sak som det har ju lyssnarna hört. Så vi försöker att tänka nytt när vi pratar
exakt
med räck på. Men berätta för mig, vad har hänt för dig? Du har ju ditt Johnny Hjelm-fall. Hur,
apropå att tänka nytt, det här med det här med akademisk frihet och sådär,
det
har vi cancelkultur eller kanske hotet från woke, det har vi aldrig gjort förut.
Nej,
va? Det vore häftigt. Ja, nej men Johnny Hjelm har ju varit en följetong den senaste tiden på rak höger publikationen generellt, men vi har pratat om fallet och sen den, gjorde ju du en stor granskning av universitetens remissvar i den här utredningen om cancelkultur. Till då, remissvaren skickades till universitetskanslerämbetet som verkligen rullar av tungan och du gick igenom dem så här, okay, hur pratar de om de här sakerna? Och Umeå universitet som du påpekade, de var ju väldigt stridbara i, liksom, gentemot Mats Persson då, som är den som har beställt utredningen.
Ja, de var inte stridbara mot UKÄ utan istället så underströk de att de tyckte om UKÄs språkbruk eftersom de inte nämnde cancelkultur eller något liknande utan de talade om akademisk frihet. Men man då var liksom vass mot ministern som använde sig av förenklande slagord tyckte man. Och jag vill minnas att de också skrev någonting om att det visst kunde vara så att det vid Umeå universitet var så att lärare upplevde att de inte kunde tala fritt eller välja ämne obehindrat av hänsynstagande, liknande cancel. Men det var ingenting man hade dokumenterat vidare. Sådär, så att, och så visade det sig att det fanns ett fall som man hade kunnat beskriva och dra lärdom av. Redan då yttrandet författades. Men det gjorde man inte. Och man har nu, vad jag förstår, efter din artikel, senaste artikel, också valt att ställa in den kurs som Johnny Hjelm hade önskat hålla som sommarkurs. Och som också godkänts som sommarkurs enligt byråkratin vid universitetet.
Mm. Precis. Han är historiker. Och det här är kanske ovidkommande. Men när jag började kolla på det här så googlade jag honom och kollade vad han har skrivit i övrigt såklart och läste igenom hans, inte hans samlade publikationslista men ett antal publikationer för att veta, liksom, få lite koll på vad det är det här för person. Finns det fog för kritiken att han har dåligt omdöme? Det hittar jag ingenting utan tvärtom är jag rigen. Däremot hans doktorsavhandling är en bok om hur motorsågen kom till skogsbruket i Norrland på 50-talet. Mm. Och där har han intervjuat då skogsarbetare som var med när det skedde. Så istället för att jag skulle göra research och införa intervju med honom så fastnade jag med att läsa den här fantastiska avhandlingen. Mm. Och sen när jag skulle göra intervjun med honom så pratade vi liksom mer om motorsågar, skogsarbete och sånt där till att börja med. Liksom. Men i alla fall, han har då de senaste 10-15 åren, tror jag det är, då har han successivt sett att historieämnet överlag utmanas av urfolksmetodologier, och då särskilt när det gäller i Sverige så handlar det mycket om samer som urfolk och vad du får forska om, vad du kan säga i den här frågan, att liksom, det har blivit mer och mer politiskt sedan 70-talet ungefär. Och då har han, som jag uppfattar av rent akademiska, ett rent akademiskt intresse, blivit intresserad av det och av historien och hur samer har framställts i historieämnet, men är liksom i överlag, och hur man har liksom, vad stämmer, vad stämmer inte, och vad är, så att säga, vad kan vi veta och sådär. Som historiker har han varit intresserad av. Och då ska han ha en sommarkurs som han har haft den här kursen på mer avancerad nivå då, som det heter, på masternivå och sådär. Och det har funkat bra. Men då fick kursen då, den hade titeln Samer som folkstam, ras och urfolk i vetenskap och politik. Och det man hör här är ju såklart att samer som urfolk, samer som folkstam, samer som ras.
Precis.
I vetenskap och politik. Det är alltså inte Johnny Hjelm själv som gör ett påstående här, utan det här är då en skild, alltså litteratur om hur de har framställts. Men det här stöter på patrull, och SVT gjorde då en nyhet. De intervjuade en politiker i Sametinget som tyckte att, som i princip liksom, ja, hon tyckte att det var obehagligt och undrade vad som hände på universitetet och sådär. Och sen blev det ju väldigt mycket påtryckningar, många forskare som började skriva och aktivister började skriva i sociala medier.
Man kan väl säga att Johnny Hjelm misstänkliggörs på olika sätt, både i bevekelsegrunder och i fråga om vilken karaktär han har. Och om han är vill driva, om han har någon agenda i detta då.
Ja, det är ju liksom en, precis, han kallas tendentiös, samehatare, att han avfärdar samers perspektiv och liksom,
och också om att han med kursen vill göra samer till ras, folk. Alltså så att säga att han vill tillskriva dem den etiketten genom kursen. Det är ju en del av misstänkliggörandet. Och inte, som jag förstår hans ingång och som är, man förstår när man läser kursbeskrivningen, att det handlar om konstruktionen av samer som dat, som står i ingressen till kursen.
Och har man läst då, den här frågan är komplicerad. Det här är liksom en sån här, ett minerat fält, vilket ju gör det värt att studera. Det är i alla fall väldigt ofta så som när någonting är ett minerat fält, så är det också, kan vara för att det finns saker som står på spel, men det kan också finnas någonting som är intressant i det. Det är inte liksom, och här är det ju så att det ironiska är att de som är på andra sidan i den här diskussionen och som är kritiska till Johnny Hjelm och att han ger sig in i den här frågan, det är oftast de som har ett essentialistiskt sätt att se på samer, inte han.
Nej.
Och inte de som, utan han är den som då visar hur konstruktionen av samer som folk, men också då per definition svenskar som folk, hur det har förändrats över genom tiden och varför. Till exempel då ordet att lapp, som då numera anses vara nedsättande, vilket är lite ironiskt när ett helt landskap heter Lappland. Så då har vi liksom L-ordsland. Det är liksom det största landskapet i Sverige. Och det hade att göra med det ordet hade att göra med de lappska näringarna. Och det var då rennäring till exempel. Men då innebar det då att samer som folk, väldigt många av dem arbetade som i skogen och småbrukare. Så det här, liksom hur begreppen har använts och sådär. Men ja, då den kraftigaste kritiken har ju då kommit från en psykolog som heter Jon Petter Stor, som är på institution för hälsovetenskap. Och han har ju då kallat Johnny Hjelm för akademisk haverist, en skam för universitetet. Och sen då skrev han då att en annan kollega till de båda som blev sjuk i samband med det här ungefär, att det här blossade upp. Och då skrev John Petter Stor då liksom att det liksom gjorde Johnny Hjelm exalterad. Han skrev så här: då vädrade gammelgäddan blod i dammen och sen dess har han jagat runt alla mindre fiskar efter eget behag, kan man säga.
Mm. Fint och kollegialt språkbruk. Mm. Neutralt, verkligen.
Det är också sak och inte person där.
Ja. Men det är ju ändå så att den sidan har ju i min bedömning vunnit genom att kursen inte ska genomföras. Eftersom det blev infekterat på det här sättet.
Vad tänker du om, för det de hänvisar till där då är ju arbetsmiljön, ja, är liksom förpestad av det här. Och, att, mm, och då att det var andra forskare och även prefekten skrev det här då som en motivering att ja, men han har fått nys om eller fått höra liksom att det är som människor har anmält sig till kursen.
Mm.
Och det har de sagt i sociala medier också för att på något sätt kontrollera innehållet. Men då att hänvisa till arbetsmiljön för att ställa in kursen. Vad tänker du?
Det är fegt och svagt att göra det. Och det är exakt samma sak som man ser i yttrandena till UKÄ. Att man väljer att ometikettera denna typ av diskussioner som i Umeå-fallet handlade om Johnny Hjelms kurs. Man, i Uppsala handlade det om Inga Lilla Aronssons rätt att svara sanningsenligt på en fråga från en student. Man väljer att etikettera detta som arbetsmiljöproblem och inte som bråk som handlar om forskarens och den undervisande lärarens undervisningsfrihet och manöverutrymme, mm, att välja litteratur och förmedla den till studenterna på det sätt som kursplanen föreskriver.
Mm.
Precis som man inte borde ha ställt in den kurs Tobias Hübinette skulle hålla i Karlstad då han blev utsatt för obehag av aktivistisk student från högersidan, från högerkanten, så skulle man ha genomfört, man skulle skyddat möjligheten, alltså skyddat föreläsarens möjlighet att genomföra detta på det sätt som vi vanligen genomför kurser. Om någon då väljer att ta över sammanhanget och förstöra möjligheten till dialog och till föreläsning, så ska universitetet gå in och balansera upp det och säga att här finns vissa grundregler som vi får förhålla oss till som föreläsare och som deltagande student. Mm. Så att när man gör ett sånt här, tar ett sånt här beslut, så är det detsamma som att då sänder man en signal om att det här är, trycker man tillräckligt hårt och intensivt och tar till den typen av utspel som skedde på, i sociala medier eller i det kollegiala samtalen vid institutionen, då kan man få det här resultatet ganska snabbt.
Mm.
Att objektet plockas bort. Kursen är inställd.
För ett argument som de använde var att och liksom, jag kan förstå det på ett plan, men så här, de andra studenterna skulle, det skulle bli som en ohållbar situation för studenterna som är på något sätt som inte är aktivister som bara är intresserade av att läsa kursen. Mm. Om det här, om man ändå driver igenom det här och de här människorna dyker upp. Vad tänker du om det?
När du är tillbaka till det jag sa innan om att där ska universitetet och institutionen tillförsäkra att grundläggande regler upprätthålls i undervisningslokalen. Det är inte så att en student ska kunna ta allt talutrymme. Eller att upprepa att avbryta föreläsaren genom invändningar som är irrelevanta eller som förstör för föreläsarens möjlighet att ge de andra studenterna det som kursplanen, som ju är ett juridiskt bindande dokument här, föreskriver.
Mm.
Så jag tycker att man i vissa lägen kan få lov att liksom ta till, jag vet inte vem det är som ska göra det, men att man får så att säga stänga talutrymmet då. Säg att nu har du sagt det här.
Hade ju, ja? Precis, jag hade ju Sten Widmalm, statsvetare, professor på Uppsala universitet, som poddgäst härom veckan. Och jag hade ju även honom som föreläsare när jag studerade på Uppsala universitet. Och då hade, så satt vi på ett seminarium, det här är 2009. Mm. Och det handlade om sådana här frågor som...
Då var du aktivist. Även, du var aktivist då?
Nej, jag var bara student. Jag var bara så här debattglad, tror jag. Men det blev då, det handlade om tolerans och multikulturalism och sånt där.
Mm.
Och jag debatterade på. Och till slut sa han, Ivar, nu får du låta någon annan prata. Och kom ihåg, allting behöver inte vara en debatt, sa han till mig. Det tog jag med mig.
Mm, precis. Jo, nej, men jag har själv liksom handlett lärare som har haft besvärande studenter i rummet som inte har gett sig, utan som har, och det behöver inte handla om att de har en aktivistisk agenda som i de här fallen, utan det kan handla om att studenten har dåliga sociala antenner i fråga om att känna, när är det nog? När har jag pratat orimligt mycket i relation till de andra? Och där jag tror att många universitetslärare har tillägnat sig någon slags överdriven, nästan extrem välvillighet i att bjuda in studenterna i dialogen. Alltså så att det nästan då kan gränsa till att det är de som tar över hela talutrymmet. Men för det har vi ju seminarier. Föreläsningar är något annat. Så att jag minns att jag fick hålla på och liksom handleda den här läraren i hur gör man då? När man liksom sätta stopp. Det är ju inget konstigt egentligen, men det går emot ens natur då i detta att vi ska vara så välvilliga i att jämbördighet mellan student och föreläsare är överordnat.
Och här sätts det på sin spets. Jag hävdar ju som du, liksom, jag tycker också att man borde ha genomfört kursen och sett det som en lärande upplevelse för institutionen också. Kan vi stå upp för det här eller inte? Och framförallt nu då så är det så här, ska man kunna sitta och baktala, liksom förtala, även om det kanske inte är juridisk mening, det har jag ingen aning om, enskilda, och göra det i en sån omfattning att kurser och liknande måste ställas in. Kan man göra det på universitetet? Och det här har ju då Umeå universitet nu väldigt mycket att bevisa och se att det här, är det här någonting som man tillåter eller inte?
Mm. Man kan väl sammanfatta det också med att tydligen är det så att vi i Umeå universitet så vinner förenklande slagord. Alltså det som de sa i yttrandet att vi skulle hålla oss ifrån. Mm. Men här visar den som skriker högt med förenklande slagord får genomslag för det och kan driva en institution i en annan riktning än vad som var tänkt. Jag tycker också att de som säger ofta, de vill inte delta kanske i debatt som använder orden cancelkultur och woke och så, men de hävdar att de är för akademisk frihet och tycker akademiska kärnvärde och undervisningsfrihet är väldigt, väldigt viktigt, bara man inte använder cancelkultur och woke. Skulle uppskatta om de kanske kunde ställa sig upp lite här. Och visa.
Men det är ju för att det inte är sant.
Nej, jag vet.
När romerska imperiet, när det bildades, alltså så här, historiker som kollar på det, de brukar säga att det var kejsar Augustus den första kejsaren, Julius Caesar var typ inte det. Men i typ 200 år så låtsades ju, eller om det var 150 år, men då låtsades ju kejsarna att de inte var kejsare. Och det är det som kallas princepsmodellen. Det är därför ordet prins kommer. First among equals. Man låtsades hela tiden. Att vi har en senat, vi är en republik. Alla visste att det inte var så. Men du behövde göra det för att det fanns fortfarande sån känslighet hos det romerska, liksom, i romerska folket då, liksom bland med, att du kunde inte säga rakt ut att du var en kejsare. Mm. Så är det med de här sakerna. Att de är inte liberaler, de tror inte på liberala värden. De tror inte på akademisk frihet, de tror inte på yttrandefrihet, men de lever fortfarande liksom i så att säga, ruinerna av en liberal ordning. Så då måste de fortsätta liksom, att säga att de står för akademisk frihet, fast de inte alls, i själ och hjärta och handling, så är det motsatsen som de verkar för.
Nu rev du ner mitt hopp där lite grann. Men jag får väl omformulera det då och säga så här, att nu ser vi verkligen hur få det faktiskt är som bryr sig om sådana saker som akademisk frihet och lärarens undervisningsfrihet, eftersom det är så väldigt få som skyndar till Hjelms försvar och som tydligen upprörs, inte upprörs av detta som sker i Umeå.
Sen är det så här, det här gäller ju alla, men jag menar, jag tycker att Tobias Hübinette, han är ju en person som jag har kritiserat väldigt hårt för det han skriver. Alltså, vissa saker är så här, som hans teorier som han torgför och hans normativa ställningstaganden har jag gått i clinch med. Men jag tycker att han ska få hålla en kurs om de här sakerna.
Självklart.
Och jag tycker liksom, det är också ironiskt att den kursen som han höll handlade om ras och vithet. Och det är just det ordet. Det är ingen som tror att Tobias Hübinette hävdar, tror jag i alla fall, att den vita rasen är liksom ett vetenskapligt korrekt sätt att beskriva verkligheten. Samma människor då tycker att den här kursen som Johnny Hjelm, den får inte hållas för att han överhuvudtaget tog upp ordet ras. Var var de då när Tobias Hübinette skulle hålla sin kurs? Du kan inte använda det här ordet om svenskar. Folk kommer ju tro att det är på riktigt. För det är så Jon Petter Stor och de här argumenterat. Och sådär. Men nu tänker jag att vi vänder blad, som kungen skulle ha sagt. För du skickade en jätteintressant intervju, eller det är en föreläsning av Neil Ferguson som utgår ifrån en text han hade skrivit i The Free Press här på Substack. The Treason of the Intellectuals.
Jag tror den är publicerad i National Post också.
Mm-hmm.
Ungefär samtidigt, om jag har sökt rätt.
Det har du säkert
Det publiceras nu först där du sa, och sen så kom den i National Post också. Den här föreläsningen som hölls i februari gjordes i samband med University of Austin hade någon slags samling eller konferens eller liknande. Och vid det tillfället höll han ett anförande som sammanfattade argumentation och tes i texten som vi då refererade till eller nämnde tidigare. Vad skulle du säga är hans liksom huvudtes eller argument i texten som heter The Treason of the Intellectuals?
Nu sa du, jag har redan sagt det, men du lyssnade inte på vad jag sa. Nu har vi sagt det två gånger, så nu kommer alla att komma ihåg det i alla fall. Till och med jag.
Bort det.
Nej, jag klipper inte bort det här. Ja, men det var intressant för att han utgår ifrån, det framgår väl extra tydligt i texten, men även i intervjun, eller som vi har lyssnat på en intervju och en föreläsning och sådär också. Men att det är en liksom en referens till en text som skrevs 1927 av den franska filosofen Julien Benda. La trahison de Clerc. Som ni hör så är jag flytande i franska.
Ja.
Och det brukar översätta med The Treason of the Intellectuals. Så det är liksom en referens till det. Och det han skrev om då, det här är liksom innan Hitler har kommit till makten. Det här är innan andra världskriget, men det är mellankrigstid.
Och det är Mussolini härjar och håller på. Extrema högerfascistiska krafter är på gång, kan man väl säga.
Och han menar då att hur kommer det sig att akademiker i Europa och intellektuella i Europa allierar sig med fascisterna, nazisterna och de totalitära krafterna? För det var det som skedde under den här perioden. Och de främsta universiteten i världen fanns i Tyskland, som Heidelberg till exempel. Det var inte Harvard och Yale som var de fina universiteten då. Det här finns en referens i den här filmen Oppenheimer, där han känner att han måste åka till Tyskland och studera, för att annars är man inte seriös liksom. Så var det med Tyskland på den tiden. Och ändå då, den här liksom, det som var, de låg längst fram i all utveckling, intellektuell utveckling, där så var det mer sannolikt att du sympatiserade med nazisterna och mer de liksom radikala högern om du var akademiker än om du inte var akademiker. Det är så här myt att det var ett arbetar arbetarklassen som röstade på nazisterna, det var, de var inte, de var mindre liksom var mindre sannolika att rösta på nazisterna än medelklassen och de intellektuella.
Precis. Han beskriver ju det som att de intellektuella och akademikerna slutade då skilja på vetenskap och politik, möjliggjorde det som senare skedde i Tyskland. Mm. Och banade väg och gav legitimitet till den ideologin som möjliggjorde förintelsen också.
En sak som bara är så här, att det förflutna i ett annat land. Kan du tänka dig, alltså att jobba på ett universitet, du som ändå jobbar på universitet har gjort det. Nu, jag har ju bara varit en enkel student, men att en majoritet är höger och ganska långt till höger och konservativa. Alltså det är så här, svårt att föreställa sig.
men Fergusons poäng är ju just den att vi har på sätt och vis samma, inom vissa av ämnesfärerna i alla fall, så har vi samma kompakta tysta liksom överenskommelse om vilken politisk preferens man har finns idag. Och där då det omöjliga är ju att föreställa sig att någon från andra sidan skulle liksom, det var i minoritet och sannolikt inte skulle kunna få genomslag om man då reste sig upp och sa någonting som invände eller ifrågasatte den överenskommelse eller konformitet som gällde kring att man då hade sympatier åt höger. Jag vill fråga dig, för att jag tänker så här, man brukar ju säga om man drar upp Hitler i en argumentation så blir det liksom löjligt och man förlorar den, därför att det blir överdrivna proportioner och jämförelser och det är ett sätt att så att säga tappa debatten. Han gör ju det väldigt tydligt här i artikeln och också i föreläsningen som vi lyssnade på. Är det rimligt, tycker du?
Det finns ju en viss mättnad på Hitler sådär, i sådana här sammanhang. Han gör det på ett belevat sätt, en omväg via en fransk filosof. Det är ju liksom ett snyggt sätt att kalla någon. Ja. Det var som att jag vid ett tillfälle blev kallad, ja, men det var i samband med något annat, att någon annan hade skrivit något dumt. Så ska jag, det krävs en viss ansträngning ändå för att peta ner Ivar Arpi från första platsen som den Sveriges mest ariska ledarskribent eller någonting. Så Sveriges mest ariska ledarskribent. Det var också så här, det är ett nytt sätt att kalla någon för nazist på. Jag var ändå så där, I'll take it liksom. Men i det här fallet så handlar det också om 7 oktober. Att det var, så att säga, slöjan föll, tror jag han beskriver det som. Och därför är väl referensen ändå relevant, för att om man, det är inte bara så här en generell Hitler jämförelse, utan det också har att göra med antisemitism, att idag så är den faran för judar i USA och för judar i Europa är i mycket mindre utsträckning höger antisemitism, om det är det så man ska beskriva nazismen. Den finns, men idag är det snarare vänstern som, om den inte själv är antisemitisk, så tillåter den extrema former av antisemitism på grund av att man har blivit, man använder en maktanalys som gör att man förlåter det, man tillåter det och man kanske till och med tycker att det är bra. Så då tycker jag på något sätt att just det, så på grund av att hur amerikanska akademiker och intellektuella reagerade på massaken 7 oktober, då tycker jag nog att det är en ganska bra liksom referens tillbaka till Bender och the treason of the intellectuals.
Ja, men det, jag tycker också det, och jag tycker han har en tydlig poäng också i att säga att det som hände med akademikerna, intellektuella forskarna på 20-talet, om man följer den rörelsen då i frågan var de hade sina sympatier och hur de radikaliserades och så småningom blev instrumentella i att möjliggöra och legitimera, som jag sa tidigare. Han säger så här, det var ju också så att när efter det att Hitler hade kommit till makten och det var så att säga rätt sak i den situationen att vara, att sympatisera med hans parti, då var det ett karriärdrag att göra det. Alltså då kommer den stora vågen då av sympatisörer, av att man tänker att det här gynnar mig. Mm. Det är rätt sak, det här är rätt lag att hålla på för mig. Och där gör han en parallell till att då det läget man har vid amerikanska universitet idag, där det har varit länge ett rätt karriärdrag att göra och satsa på det som kallas DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Och att kunna se att i 20-talet, 30-talet strävan handlade om skapa homogenitet och exkludering, och det var en sån stark politisk rörelse, och samma politiska rörelse eller liknande politisk rörelse idag försöker med samma styrka driva igenom förändringar och använda institutionerna, men genom att tala om inkludering istället.
Mm. Han har en passage här, vi kan lyssna på det när han pratar om vad han menar att DEI står för.
Because diversity, equity, inclusion is a kind of newspeak in Orwell's sense. It actually means the exact opposite of what it says. The diversity they aspire to is uniformity, uniformity of ideological outlook. Equity is actually entirely absent because there's no due process when the DEI bureaucracy goes into action. And as for inclusion, the real objective is exclusion of those who are not conforming to the ideology of the progressive left. So that's the reality.
Ja, men det här är väl kanske för den som följer med i diskussionen kanske inte helt nytt, men jag tycker att han uttrycker det väldigt tydligt, just att vem kan vara emot mångfald, jämlikhet och inkludering? Nej, men det håller jag med om, att jag är för mångfald, jämlikhet och inkludering. Men jag är inte för det i den här paketeringen. Och det är så som han uttrycker det. Det handlar ju om motsatsen. Mm. Det är ju ett Orwellskt språkbruk i det avseendet. Mm. Och de pratar ju om det också i kontexten. Apropå det här som du sa om att de som är för akademisk frihet, var är de nu i det här fallet? Mm. Sådär, de som säger det, var håller de hus? Det var ju den här hearingen av Ivy League-rektorer i senaten, var det va? Och då Harvard, Penn och vad var det mer, Yale och flera andra universitet, de fick då vittna om, vad gör de åt de här demonstrationerna och liksom stora grupperna av studenter och universitetsanställda akademiker som hurrar och firar 7 oktober och tycker liksom att det är helt legitimt. Och då de här människorna för första gången i sina liv, tror jag, började referera till eller började hänvisa till The First Amendment och yttrandefrihet, och det är skillnad på tal och handling. Sticks and stones may break my bones. Alltså här, då
det beror på kontexten, sa man ju.
Exakt.
Claudine Gay från Penn, eller hur? Där var hon rektor.
Men Claudine Gay var på Harvard.
Aha, förlåt. Harvard. Hon var det då, är det inte nu längre. Men hon hade ju gjort väldigt många inlägg i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Och George Floyd-mordet, där hon uttrycker sig känna sig hotad och utsatt på olika sätt av de händelserna genom sin hudfärg och sin historia. Och manade till väldiga rörelser och samhällsförändringar till följd av det. Där fanns...
Men du säger inte hennes hudfärg nu, för du ser inte hudfärg, du ser människa.
Precis, jag är så inkluderande, är jag, så vidsynt. Där det fanns en, så att säga, en identifikation som var väldigt tydlig och en empati som var väldigt som var tveklös, medan samma typ av medkänsla och förståelse för att händelserna efter den 7 oktober och manifestationerna då möjligen skulle kunna skänka liknande känsla av utsatthet, rädsla, skräck till och med för judiska studenter. Det fanns inte. Så det glappar ju lite där, apropå vad du i klippet som du spelade, att inkluderingen, känslan för mångfald och inlevelse, den är väldigt selektiv i den här rörelsen.
Precis, men det har ju blivit så med Israel och med judar att de är, man ser Israel som bara en utsträckning av västerländsk,
ja, precis,
imperialism.
Det bekräftar ju tesen då, så att säga. Det bekräftar teorin.
Och judar är då vita i den här berättelsen om hur det här är. Och då är de en del av förtryckarapparaten. Och då är ju liksom deras, så att säga, tolerans av dem eller inkludering av dem, det är ju bara att vidmakthålla en maktordning som du ska krossa. Så då blir det tvärtom, att inkludering, mångfald och jämlikhet, det är ju att vara mot liksom judar då i det här. Och det här var också många judar i USA som skrev att de insåg att de hade ju trott att de här orden betydde det de ska betyda. Och de insåg att jag är ju i fara av mina vänner, att de inte hade liksom deras bästa intressen direkt. At heart.
Nej, men
då säger man, det här med det här förhöret är intressant också, för att där är det ju just de hävdar då att man, när when words go over into conduct, det är då det blir problematiskt. Men, och det menar, det är inte det att det är fel det de säger, det är bara det att de har då agerat rakt motsatt i alla andra fall.
Ja.
Så att det är ju inte ett genuint liksom en genuin värdering.
Nej.
Helt enkelt.
Men till det här hör ju också att när Ferguson talar om att det är illa ställt, det är verkligen illa ställt med de amerikanska universiteten, universitetsvärlden överhuvudtaget.
20% of US academics openly admitted to discrimination against right-leaning academics grant applications, and 12% admitted to discriminating against right-leaning paper submissions or promotion applications. But when you turn to PhDs, 24% openly admit to discriminating against right-leaning paper submissions, and fully a third to discriminating against right-leaning grant bids. The politicization is quite overt, and it is going to get worse.
Och om de inte tar höjd för det i sin board då, där de har väldigt många fina namn med, hur ska de göra detta? Hur ska de säkra det? Så kommer det att bli någon slags skrattspegel, skulle jag säga, av det de vill få bort istället. Och ja, nej, alltså jag tycker det är jättesvårt, men det finns också i ett annat samtal vi lyssnade på, du och jag, med Ferguson, så pratade de om det där med hur lite naivt att man tror att nu vänder det då. Nu har pendeln svängt. Och det enda som krävs, det är att fler, jag var lite så naiv när vi började prata idag, det enda som krävs, det är att fler ställer sig upp och säger ifrån. Då kommer vi att rädda de här fina institutionerna som är grunden i demokratin och så vidare. Och den som säger så har inte förstått hur djupt det här går och hur det har satt sig i själva fundamentet av institutionen, säger ju Ferguson då. Och där är väl liksom du och jag lite grann också, i att vi menar ju oss se hur det har satt sig i institutionen och i det regelverk som ger vad ett universitet är. Så han refererar till en undersökning som nyligen har gjorts och som lite sluter an till den som du och Sten Widman talade om, som var väldigt lokal för oss här i Sverige. Den visade på att vi har en hög grad av självcensur, av rädsla för att Om man, i synnerhet om man då har sympatier åt höger, så själv censurerar man i väldigt hög grad, för man är rädd för eventuella repressalier eller sanktioner som kan drabba en i yrket eller i det sociala om det då visar sig att de här åsikterna uppfattas som misshagliga. Men i undersökningen som Ferguson refererar till så visar det sig att väldigt många av studenterna som etiketterar sig själva som liberala eller lutande åt då partisympatier som har liberal etikett. Ska man tolka det så?
Ja, jag tror det.
Ja, de vill i väldigt hög utsträckning, alltså till en övervägande majoritet, censurera eller cancellera personer som uttrycker sådant som de inte håller med om. Alltså om det inte är enligt deras definition av liberalt eller av mångfald eller av inkludering möts av talarna, då är det bättre att bara tysta den talaren. Ställa in talaren eller rapportera det till universitetsledningen så att den här föreläsaren, forskaren blir utredd och hoppeligen då avskedad. Och det är ju inga roliga siffror det här. Prognosen framåt ser ju ganska dyster ut för de amerikanska lärosätena. Tycker inte du?
Jo, precis. Det menar, det är ju en, det han skildrar också i de här siffrorna, det är att det är yngre människor snarare än äldre människor.
Det är de som är på väg upp.
Ju yngre man är, ja. Exakt. De som är på väg upp genom systemet. Och det här är, jag menar, jag tror inte att det ser likadant ut i Sverige. Det är mitt intryck att det är annorlunda i USA när det gäller de här sakerna. Och även i Storbritannien och Australien och sådär. Det här är, det är ett anglosaxiskt sjuka delvis. Men inte bara. I Sverige så är det ju snarare institutionerna som är, det har att göra med, det kommer uppifrån till stor del snarare än att det är unga studenter som driver på de här sakerna. Skulle jag säga, det är mitt intryck av det. Mm. Men det var ju intressant då, för att någonting han är inne på också, det är att någonting som vi har pratat om här i podden och som vi har hört båda två otroligt ofta, och vi fick det som kritik för boken. Och ja, när jag skrev Så blev vi alla rasister med Adam Sveiman, så var det den huvudsakliga kritiken, skulle jag säga, mot den boken.
Vilken?
Det är det jag kommer till nu. Man ska göra, det här när man skriver ska man göra tvärtom. Man ska komma till saken i början av meningen, inte allra sist. Men det är att pendeln nu har svängt. Mm. Och det där peak woke. Och
så här, det är passerat.
Det är passerat, ja. Moment liksom. Och det är så här, när jag skrev Så blev vi alla rasist, så fick vi det hela tiden. Att det här är väl ändå, nu är det ju liksom, så här är det ju inte längre. Ja. Och så var det ju med genusdoktrin och sådär, men nu har det ju svängt.
Och jag kan väl säga att jag fick ett projekt ställt igår, inställt, med exakt den argumentationen. Projektet skulle handla om just att belysa de här frågeställningarna, men med invändningen, har inte pendeln svängt redan, så uppfattade man det som då passerat och den här striden är över. Woke vann inte. Och förresten, det finns kanske inte ens överhuvudtaget. Det var bara i ditt huvud. Men Neil Ferguson uttalar ju sig om detta. Och i föreläsningen ska vi lyssna på vad han säger om pendeln.
If you believe the pendulum has begun to swing in the other direction, I have copies of the Harvard Crimson to sell you. Now here is why the pendulum can't possibly swing at these established institutions. Because if you think the professors of my generation are politically doctrinaire, let me introduce you to their successors.
Ja, men det är ju, jag tycker det är skönt. Det är nästan som att höra sig, det är som att höra sig själv, fast med mycket finare dialekt då, med den här fina brittiska dialekten.
Och längre publikationslista, får man säga också.
En aning längre.
men han ger ju också exempel på hur Claudine Gays resignation, eller alltså att hon avslutade sitt, blev av med sitt jobb som rektor, möttes som ett exempel på att pendeln inte ens har börjat röra sig ur läget. Därför att när hon avgick blev reaktionerna mycket starka. Man kallade det en McCarthy-tragedi. en uppvisning av samma sorts av åsiktsförtryck och då den tidens cancelkultur. Det är det här med att någon skrev att det här med att säga att hon hade plagierat en massa. Jaha, nu är det högerns nya vapen och kalla allt plagiat. Nu är det den de tar till för att tysta vänsterns röster och så vidare.
Jag har en lösning på det problemet.
Ja.
Det är att man inte plagierar.
Ja.
Så gör man det mycket, mycket svårare då för högern i så fall.
Ja, precis. Plagiatet är inte problemet, utan det är att folk kommer på det och använder det. Eller hur?
Precis, ja. Exakt. Ja. Men det är intressant också att de var... För att styrelsen för Harvard stod ju bakom Claudine Gay i efterhearingen. Mm. Och det här är ju liksom... Jag tror ju precis som han att man blir... varje liten så här delseger tas som intäkt för att man har vunnit ett krig. Mm. Och det är så korkat att man hoppas att de här människorna som tänker så aldrig är med om ett verkligt krig. Att de tror liksom att de vinner en liten liksom del av ett slagfält och då bara lägger de ifrån sig vapnen och går hem.
Mm. Mm.
Ja, men det är en hel armé som står här. Alltså det är så här, det här är ett slagfält och det här är pågående kulturrevolution som vi lever igenom. Och vadå, att det en gång så avgår en rektor för ett sånt här universitet men hon gör det på grund av plagiatanklagelser.
Ja.
Det är klart att det är någon typ av seger sådär. Men den är ju bara, det är ju bara en liten del av det som sker.
Mm.
Jag måste fråga dig då, för att han det här talet som du skickade till mig och som vi har lyssnat på, det håller han ju på The University of Austin.
Mm.
Och det är ju ett universitet som startas upp med privata donationer som man kan göra i USA. Det kan man väl på andra ställen också, så sätt. Men i USA finns ekonomiska muskler att göra sådana här saker. Jag tror det var över 200 miljoner dollar i alla fall som de har fått ihop för att starta det här. Och det då ska vara ett alternativ till liksom de här Ivy League-universiteten. Och man har lyckats knyta till sig intressanta människor. Neil Ferguson är en av dem. Och man ska då vara så att säga... Jag tror de hade en sommarkurs som... Om det var Barry Weiss som hade föreslagit typ namnet på det. Jag kommer inte ihåg, men det har varit så här, Forbidden Courses eller Forbidden Books Course eller något sånt där. Och helt enkelt, det här är ett ställe där Dangerous Ideas är en sån där. Att man, liksom, universitetet ska inte vara ett kuddrum. Här ska man få utforska.
Ja.
Och vissa av de här sakerna tycker jag är jättebra, men jag skulle vilja höra vad du tänker om det här.
Jag blir lite skeptisk i så mått då att jag undrar om det är samma... Det finns risk för samma demagogi, samma övertygelse, samma enhetlighet i form av var man då står åsiktsmässigt och kanske politiskt preferensmässigt som gör att vad man skapar är liksom nästan... är någon slags spegelbild av det man då har attackerat tidigare.
Mm.
Så Ferguson är ju inte en okontroversiell person. Det ska man också hålla i minnet. Alltså att han har gjort jättemånga bra saker och varit en otveklöst skicklig historiker och akademiker. Men har också varit ifrågasatt för att han har som varit tydlig med... Han är ju orienterad åt republikanerna om jag förstår det rätt. Och han har varit aktiv i att stödja. Han stödde McCains kampanj. Han stödde Mitt Romneys kandidatur. Och så vidare. Han är kritiserad för att han gillar att göra sån här kontrafaktisk historieskrivning om jag förstår det rätt. Och mycket hypotesdrivet och så. Och det kan man väl få lov att göra. Men det finns liksom ett politiskt driv också i honom. Och det gör, tror jag, att när man då sätter samman ett sånt här gäng som det redan har varit lite skärmytslingar inom, där en del har lämnat styrelsen för att man liksom inte gillar de här när man gör påståenden om att universiteten är körda. Det här, de är sönder. De går inte att reparera. Vi måste, precis som the founding fathers då, skapa nytt, bygga nytt. Vi kommer inte att skörda frukterna av det. Det kommer våra barn och barnbarn att göra. Någon slags pionjäranda. Som man kan liksom bli besjälad av. Men jag är lite rädd att det blir, som jag sa tidigare, att det blir samma typ av att förbjuda vissa saker. Alltså, det här får inte finnas. Den här typen av tankegods kan vi inte ha här, för det är inte riktig forskning, det är inte riktig vetenskap. Hur känner du? Skulle du vilja gå en kurs på UTOX? Nej, vad heter det? Nu sa jag fel, för jag gör alltid det när jag ska sammanfatta ett ord.
Ja, men jag tror det heter UTOX.
Wow.
University of Texas, Austin, Texas.
Ja.
Men ja, absolut. Jag skulle tycka det var jättekul.
Ja.
Men det är ju så där, jag hade gärna gått den här kursen, Tobias Hübinettes kurs och Johnny Hjelms kurs.
Mm.
Jag skulle anmäla mig till den kursen, tänkte jag. Men så här, men sen så hade jag nog bestämt mig för att inte göra det, för att jag inte har tid riktigt. Men jag menar, det är ju spännande med såna här saker som är nytt, tycker jag.
Mm.
Men jag delar din oro. Det är den här, han tar upp liksom att man skriver in i konstitutionen att man inte får, du ska liksom ha som en högsta domstol som gör att du ska inte kunna bli cancelad av politiska skäl där. Och han menar liksom att vi kan inte bara, han säger det tydligt, vi kan inte bli liksom fast som dem fast åt andra hållet, utan att det måste finnas utrymme för, han kör, det finns ju en klassisk sentens som man hör från många inom höger, och det är att om alla organisationer, om de inte är explicit är höger, blir förr eller senare vänster.
Mm.
Och han tror inte på det, säger han. Och jag tror inte heller på det. Jag tror att det är av historiska skäl som det har blivit så i många avseenden. Men det finns helt, även om man säger allt det här som han säger som låter bra, tycker jag, så är det alltid en risk med alla sådana här, när man skapar alternativ, att du drar till dig människor och liksom att på något sätt att du drar ihop en koalition där alla egentligen inte kanske har delamål och man inte hör ihop annat än i opposition.
Exakt.
Till det rådande.
Det blir en ny bunker.
Exakt, och det är det som är risken med mycket av den här, när man pratar om att så här, universiteten är körda och allt sånt där. Plus att jag tror att det här är, jag skulle gärna se att man startade en ny universitet i Sverige också.
Mm.
Ett nytt universitet, två, alltså så här, som kanske var explicit, ville göra någonting annorlunda på ett annat sätt. Men mycket är ju snarare att du behöver liksom påverka befintliga institutioner. Och även om man inte har ett hopp om att exakt som det ser ut nu, att det går att reformera med typ alla de människorna som är på plats där just nu och liknande, så tror jag att det är så som i USA, det gäller samma i Sverige även i mycket mindre skala, det är liksom att den befintliga universitetssektorn är helt enormt stor, och de resurserna kommer du inte kunna konkurrera med liksom en coalition of the willing, med liksom så här donatorer och sådär. Utan det, då måste du snarare arbeta inom systemet i mycket större utsträckning. En lång marsch genom institutionerna, helt enkelt, som Rudi Dutschke skulle ha sagt.
Mm. En lång städningsmarsch genom institutionerna. Där det handlar om att plocka bort snarare än att lägga till en massa. För att det har ju vi varit inne på tidigare, att det handlar väldigt mycket om de här HR-avdelningarna och om administrationen som har växt, och den har ju växt enormt mycket vid svenska lärosäten. Jag vet, det fanns någon genomgång av antalet kommunikatörer som är den yrkeskategori som har, eller tjänstekategori som har ökat mest vid våra svenska högskolor och universitet. Och är det dåligt då? Ja, det är det faktiskt, därför att det betyder att det är kommunikatörerna som står som en gränsvakt eller en omtolkare av det som är forskningsresultatet till förmedlandet av samma resultat till allmänheten. Och de kan ha säkert goda avsikter, men de kan inte fältet. De kan rimligen inte forskningen på samma vis som avsändaren kan. Utan de kommer då att tvätta det på ett sådant sätt att det blir aptitligt, tror de, för allmänheten. Och kanske får det genomslag man önskar när man är ute efter att stärka universitetets varumärke. Mm. Och så att det blir det är ett sånt där hot mot den akademiska friheten som man talar ganska lite om, men som jag skulle säga är ganska påtagligt. Och för alla som har varit i kontakt med kommunikationsavdelningen och sett hur man vill liksom vinkla, är kanske fel ord för att det inte är så de tänker att de gör, men det blir ändå en vinkling genom att så att säga ord som kan väcka anstöt och sådär, att det tas bort. Och så blir det istället mellanmjölk som kommer ut. Och vid det här nya universitetet i Austin så har man då försökt att möta detta genom att förlägga ekonomiavdelningar och hela administrationen i låglöneländer. Alltså så att det och dels ska det bli billigare så att det inte äter upp grundverksamheten, kärnverksamheten. Men genom att det då inte är på plats där i Austin så kan det heller inte ta kommando över institutionerna på det sätt som delvis har skett i Sverige och som jag visade och diskuterade i texterna som publiceras på Rak Höger apropå UKÄ. Mm. Sen vet jag inte om den där manövern med låglöneländer, det kan man väl diskutera det moraliska i det då.
Jag känner mig att det liksom... mitt högermedlemskap här
prövas
för att det är liksom varför kan de inte ge jobb till heliga amerikaner istället och dela med sig av sina höga fina löner liksom. Dela med er lite istället och bygg någonting med flera typer av yrkeskategorier, men vad vet jag, men ja, det är min spontana känsla. Jag är mer av en homeland conservative kanske i den här...
Nej, men vi har ju sett liknande så här budgetbesparingar kan man ju se ibland i svensk friskola. Där man engagerar lärare som man anlitar, som kommer från ett annat land. Och som kommer in på lite andra premisser och undervisar. Och så undervisar man på engelska då istället. På lite skral engelska kanske till och med. Och det finns ju någon slags sån besparingsgrej i det som också är, tycker jag, lätt smaklös.
Och det var allt för oss för den här veckan. Fortsätt att skriva till oss på underallkritikpodd@gmail.com. Vi läser allt ni skriver. Och jag vill också bara passa på att säga att Rak Höger expanderar. Just nu, så gå gärna in och läs de senaste texterna av Johan Lundberg och Per Lindgren som är två av de nya skribenterna. Och Johan Lundberg var tidigare chefredaktör på Access. Han är litteraturvetare och författare, har skrivit några av de böckerna på senare år som har haft störst genomslag i samhällsdebatten. Och Per Lindgren är förstås den ena hälften av God ton ihop med Hanif Bali. Som skriver om bögskämt i sin första text. En väldigt bra text. Så gå in på enrakhöger.se så kan ni läsa det. Vi hörs om en vecka igen.